Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gang Spotten with Alexander Perleros.
Välkommen till avsnitt 111 av Framgångspodden, och i detta avsnitt kan jag säga att jag träffade verkligen en extremt spännande person. Man kan säga att han är totalt orädd och vågade följa sin idé till fullo. Det är nämligen grundaren av mobiluppstickaren OnePlus, Carl Pei. Han var en handelsstudent som tröttnade, som ville utmana Apple, så några månader innan han skulle ta examen så slutade han alla sina studier och hoppade av. Han skippade allt och drog istället till Kina och grundade mobilen OnePlus. Och lyssna på det här, det gick inte så där lite bra, det gick verkligen svinbra. Deras första år sålde det över 1 miljon lurar och omsatte över 2 miljarder kronor. Alltså det är helt sjukt, jag har aldrig hört talas om en startup som omsatte över 2,5 miljarder första året. Helt otroligt. Han är även med i Mensa och blev tilldelad faktiskt samma pris som jag också har fått, fast vi fick det vid olika år, och det är årets supertalang. Vi går in på några riktigt roliga saker också som jag tyckte var superkul, och det var de här kulturkrockarna. Han har bott i Kina ganska länge, sen kommer han hem till Sverige och då skulle han gå ner och ladda sin mobil på ett biljardställe. En jätterolig story. Och sen så pratar vi om att han lever ett minimalistiskt liv. Vi pratar mycket PR och hur man ska bygga hype. Det har han verkligen gjort jättebra. Så att lyssna på ett helt fantastiskt avsnitt med en av Sveriges främsta och även Kinas främsta entreprenörer, Carl Pei.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spotten with Alexander Perleros.
Välkommen till Framgångspodden, Carl Pei.
Tack så mycket.
Otroligt, otroligt roligt att ha dig här faktiskt.
Riktigt kul att vara här, trots att det är så kallt i Stockholm.
Ja, det är nog kallt i hela Sverige faktiskt, får jag lov att säga. Du är inte van med kylan?
Det var 6 år sedan jag var i Sverige, så att jag är inte lika van längre. Jag kommer ihåg att i början när jag precis åkte till Kina så svettades jag alltid. Men nu är jag alltid kall när jag är i Europa. Så min kropp har ändrats, tror jag.
Hur varmt är det i Kina då?
Jag tror att det är runt 15 grader just nu. Så jag har inte vinterkläder i Kina. Och jag kom direkt från Kina.
Vad är det du gör här då? Vad tar dig till denna ödsliga plats Sverige?
Egentligen är jag här på semester. Det har varit kinesiskt nyår. Idag är det andra dagen av det nya året, the year of the rooster. Tuppens år, tror jag det heter. Tuppens på svenska. Ja. Så jag är här med familjen, och vi börjar göra liksom intåg i Norden, så vi håller på och planerar. Träffar lite partners här, och vi har ett PR-företag nu. Så det är väl det.
Spännande. Mm. Så nu ska ni ta er an Sverige kanske, eller?
Kanske, alltså, det är kul personligt också. Av kanske lite själviska skäl. Många av mina kompisar är här, och min familj är här. Så när vi börjar göra mer reklam och synas mer, så kommer mina kompisar också se det. Mina föräldrar också se det. Så lite själviskt. Men Norden är ett fokusområde för oss framöver.
Hur mår du annars då?
Bra. Det är mycket, men det är fortfarande kul.
Jag läste någonstans att du är lite så här minimalist. Vilket är en jättehäftig grej som många är. Att istället för att ha mer och mer saker, och man har emotionell koppling till alla grejer. Mm. Så att ju mindre man har, ju lättare blir det då också att leva och ha ett bra liv. Men du är minimalist lite grann.
Det började med att jag reste så mycket. Så vi startade företaget i södra Kina, i Shenzhen. Men jag kunde vara borta nästan 60% av min tid. Så blev det onödigt för mig att ha en fast lägenhet i Kina liksom. Så att jag bodde Airbnb när jag kom tillbaka till Kina. Och när jag reste så bodde jag vid hotell bara. Så bestämde jag mig för att liksom slänga mycket saker och bara ha allting i 2 resväskor. En, vad heter det, kabinväska, och en, vad heter det,
trunk liksom. Alltså, ja, precis. Ja.
Så det var så det började. Sålde bilen och ingen lägenhet. Men nu har jag precis köpt lägenhet i Shenzhen. Så jag vet inte om jag kan kalla mig själv för minimalist längre.
Men hur ser en vanlig morgon ut för dig? När du går och lägger dig och när du går upp och sådär?
Jag brukar lägga mig kring ett. Så innan jag går och lägger mig så kollar jag alltid på feedback. På Twitter söker jag liksom OnePlus, nyckelordet, se vad folk säger. På Reddit, ett amerikanskt forum, liksom vad folk säger på våran subreddit. Och mitt mail faktiskt, för att se om kunder har klagat om något. Så i varje paket av OnePlus 3 och 3T så har jag mitt mail i paketet. Så det finns ett brev från mig och liksom jag berättar att det är en väldigt konkurrensbesatt marknad och att vi uppskattar att du litar på oss. Och om det är någonting vi kan förbättra så kan du maila mig. Så att feedback håller jag på när jag vaknar och innan jag går och lägger mig.
Hur funkar det då liksom? Hinner du svara på allting?
Så om det är kundtjänstärenden som kan gå till kundtjänst men kommer till mig så svarar jag inte på dem. Jag vidarebefordrar. Men om det är någonting liksom genuin feedback till vårt företag eller till mig så brukar jag svara. Det kan ta ett tag men jag svarar. Så svarar de tillbaks. Ja, men är det du som har svarat eller är det din sekreterare? Men det är alltid jag som svarar.
När går du upp då på morgonen?
Jag gillar att sova så jag brukar gå upp ganska sent, typ 9. Vi jobbar 9.30 i Shenzhen i alla fall. Och brukar bo väldigt nära företaget i London. Så vi har öppnat London-kontor. Så har vi hyrt lägenheter nära företaget också. Så att man, det är bara att gå till jobbet.
Yes, men om man skulle hoppa tillbaka lite grann på din barndom. Mm. Var du uppväxt någonstans?
I Tumba och Flemingsberg. När vi precis kom till Sverige så bodde vi i Flämpan och sen Tumba.
Hur var den uppväxten då?
Det var väl, jag kommer inte ihåg så mycket, men mina föräldrar var ganska upptagna. De hade mycket att göra på jobbet. Och det känns som att jag är typ uppväxt på internet. Vi har alltid haft datorer, alltid haft bra bredband. Så att jag har spenderat mycket, mycket tid på internet och liksom lärt mig hur man gör hemsidor, hur man gör så här, grafisk design och hur man tjänar pengar online. Så att det har varit mycket, mycket internet under min uppväxt. Innan Sverige så var vi i New York i 2 år. Så jag var 4 år gammal när vi lämnade Beijing i Kina.
Hur var du som liten då? Nyfiken eller?
Jag ändrades ganska mycket. Jag kommer ihåg att när vi precis kom till Sverige, då gick jag på skola här i Stockholm på Söder. Jag glömde vad skolan hette. Men då fick mina föräldrar alltid komma till skolan för att det var någon kille som inte vågade komma för att det fanns en ny kinesisk kille som kunde kung fu. Och därför fick mina föräldrar komma och prata med hans föräldrar. Och jag kommer ihåg att jag var ganska bossig av mig när jag var på 6 år i Sverige. För att ett minne som jag har kvar är att det var en kupp. Det fanns en kupp mot mig i klassen. För att det var en kille som tyckte att jag alltid bestämde. Och så hade en sån här underground kupp mot mig. Så i kuddrummet så hade de byggt upp liksom på bägge sidorna av dörren liksom massa kuddar. Och sen när jag skulle gått in skulle de kommit liksom från båda hållen och täckt mig med kuddar. Men som tur var så hade jag en mole på andra sidan som berättade om det här. Så att jag tror jag var lite bossig när jag var lite yngre. Men sen blev jag ganska liksom nervös i tonåren tror jag. Kommer ihåg att jag skulle ringa Kom Hem Support någon gång. Och då var jag asnervös, jag vågade inte ringa. Så, fan, vad ska man säga? Det var så pinsamt. Så att, jag tror jag har ändrat ganska mycket genom åren.
Och var du nervös för när jag skulle ringa Kom Hem?
Ingen aning. Alltså, bara att prata med en människa. Det kändes liksom svårt under ett tag. Kanske för att jag var vid datorn för mycket under den tiden.
Det lät som förut att du inte har haft jättemycket stöd eller jättemycket kontakt med dem, eller?
Det har jag varit ganska dålig på sen jag flyttade ifrån Sverige. Jag har jobbat väldigt, väldigt mycket. I början så vi körde typ 6 dagar i veckan och minst 12 timmar om dagen liksom på papper. Sen kunde man jobba mer än det om man ville. Så det var mycket jobb i början och det är väl en ursäkt egentligen. Så att det här med relationer, med familjen, med vänner och hälsan har blivit lite sämre. Så att i år så ska jag fokusera mer på de sakerna också.
Mm, det är bra. Men då var du uppväxt där. Och du började ganska tidigt göra massa tekniska grejer. Hur kom du i kontakt med internet första gången?
Vi hade en lärare i 6:an som jobbade på IBM innan. Och han lärde oss HTML, hur man liksom gör sajter och liksom gratis webbhosting och så här subdomain names och sånt. Så att det blev ganska roligt, för mig i alla fall. Så jag började göra olika hemsidor. Jag hade en, min första sajt handlade om Pokémon. Jag tror andra sajten handlade om Dragon Ball. Så att, efter ett tag så liksom fick jag en bra känsla. Så jag kunde driva ganska mycket trafik till mina sajter och sen började sälja reklam och så. Så att det var så det började när jag var 12 i sexan.
Men sen så gjorde du världens största sajt för nedladdningar av backupkopior.
Det var ganska stort då. Jag var 14 år.
Hur funkar den?
Vad gjorde sajten? Det var liksom, vi hade några uploaders. Varje uploader hade en egen sajt inom vår sajt. Där de kunde lägga upp all innehåll de ville. Men så fanns det en disclaimer att du måste äga den här saken. Eller, det kan vara ett spel, det kan vara en film. För att kunna ladda ner.
Vad hette den?
Det hette Rebelwares.
Var det lite grann som någon sån här Kazaa och de här?
Ja, det var efter Kazaa innan Torrent. Det var då liksom Wares var populärt ett tag.
Nej, det känns ju verkligen som att du har gjort en jäkla sjukresa. Började väldigt tidigt med saker som inte många 7-6-åringar gör och 12-åringar och även 14-åringar.
Det är liksom, allting hänger egentligen ihop, men man ser ju inte att det hänger ihop när man var liten. För de här sakerna har ju lärt mig att liksom marknadsföring och liksom vad konsumenten vill ha, lyssna på feedback, hur man har liksom ett team. Vi hade ju ett team också då. Så ibland, speciellt i början av min karriär, när jag började söka riktiga jobb, under så arbetsintervju så kunde folk fråga, men vad har du för erfarenhet? Så hade jag ingenting på pappret. Så sa jag inget. Liksom. Men egentligen så hänger allting ihop. Man lär sig av allting man gör.
Efter du hade gjort de här backupen för kopior och nedladdningar och de här grejerna, vad gjorde du då?
Jag stängde ner den. Farsan såg den och han tyckte inte om att liksom, det var borderline, inte helt lagligt liksom. Och så stängde jag ner sajten bara. Sen då var jag i åttan, sen gick jag nian. Efter nian så flyttade jag till Kina i ett år.
Vad gjorde du där då?
Första månaderna så var det ganska random. Så jag gick till elektronikmarknaden. Så det fanns typ, det finns inget sånt i Sverige, men det finns typ ett distrikt där de bara säljer elektronik. Så jag gick runt på marknaden och försökte hitta bra produkter som man kunde sälja till USA och Europa. Sen så prutade jag på plats där och så köpte jag så här lådor och lådor av elektronik. Så bara hem det liksom manuellt. Sen tog jag ut pengar från bankomaten med mitt svenska kort. Så det var väldigt, väldigt så här oproffsigt i början. Men eventuellt så skapade vi egna MP4-spelare hette det. Så det är MP3 med videofunktion. Det kallades MP4 då. Så vi gick till en fabrik och satte egen logga. Byggde egen så här sajt, varumärkessajt. Och hade egen brand story och så här produktbeskrivning. Och till slut så gjorde vi det. Efter ett år. Och det gick helt okej. Mina föräldrar tyckte att det var oseriöst. Jag måste plugga. Ska man tillbaka till Sverige för att plugga.
Men dina föräldrar tyckte att du var bakom flötet igen här. Mm. Och de tyckte att du gjorde lite konstiga grejer igen. Nu har
ja, precis.
Tagit dig vatten över huvudet igen här. Sluta hålla på med mina konstiga grejer. Hemma och plugga med dig i skolan.
Precis. Och de var ju oroliga.
Och du som den snälla sonen, du gjorde som de sa då, eller?
Ja, alltså jag är ju, det är mina föräldrar. Och jag var ganska ung då. Jag var 17-18 då. Så jag tänkte, ja men jag kan lika gärna plugga då. Jag har ju tagit ett sabbatsår nu. Och så hade jag tur, kom in på Handels. För Handels hade en ny linje då, detaljhandelslinjen. Och jag tror inte att det var så många som sökte det i året, så att det var ganska lätt att komma in. Jag hade inte liksom bäst betyg i världen så jag kom in. Så jag tänkte, ja men om jag inte kör nu så kanske jag inte kommer in nästa år.
Och då pluggade du där i hur många år?
I 3 år.
Men trivdes du att gå i skolan?
Jag hade svårt med universitetet också. Jag fick F på mitt första tenta. Och det slog mig ganska hårt, för jag hade alltid en relativt god bild av mig själv. Och fick F på första tentan och så fick jag liksom medelbetyg. Kanske lite över medel, och det kändes inte så nice. Ett år efter universitetet så tänkte jag, men jag kanske inte är så smart. Så jag gick och testade mig. Och då kom jag ihåg att jag sa till farsan att men nu ska jag göra Mensa-testet. För att jag vet inte om jag är smart eller inte, och det är svårt i skolan. Så sa han, men tänk om du gör testet och inte kommer in. Då har du liksom reinforcerat att du inte är så smart. Men jag gjorde det i alla fall. Jag ville kanske bevisa till mig själv att, alltså, även om jag inte är så bra i skolan, så är inte jag så dum heller. Men som tur var så kom jag med. Så jag klarade testet.
Mm-hmm. Så du kom med i Mensa. Så du är med i Mensa idag?
Jag har inte betalat medlemsavgiften på många år, men
nej, okay.
Jag tror att jag kan komma in igen.
Yes, men från att du var i skolan då, så några månader innan ni skulle ta examen, så hoppade du av allting.
Om man ska vara helt ärlig så var jag bara lat. Vi skulle skriva uppsatsen och så orkade jag inte skriva den helt enkelt. För att vi skulle skriva om, eller jag skulle skriva om, vad heter det, group buying, så group shop. Det fanns ett företag som hette Groupon då. Och i Sverige fanns det liksom Let's Deal, Groupon, och Rocket Internet körde sin grej som köptes av Groupon. Det var många sajter där man kunde hitta deals varje dag. Så min uppsats skulle handla om liksom långsiktiga effekter av gruppköp. Och det var ett bra upplägg. Men jag blev en användare själv medan jag studerade fenomenet. Och det var väldigt jobbigt att gå in på alla olika sajter varje dag och kolla vad som är nytt. Så jag och en kompis, vi startade en sajt som heter Alla Deals. Där vi aggregerade, som du har gjort också. Aggregerade allt som fanns på marknaden. Så att det räknade med en sajt och ett mejl om dagen istället för 8 mejl om dagen. Liksom. Så det tog lite tid, men jag skulle, för att vara ärlig, så tog det inte så mycket tid. Så jag kunde ha skrivit uppsatsen och haft den där sajten, men... Ja, mitt ursäkt innan var att jag gjorde den här sajten, därför hann jag inte skriva uppsatsen.
Så då skippade du den där uppsatsen och drog till Kina igen?
Yes, jag hade två saker som jag ville göra. Antingen åka till USA, till Silicon Valley, för att de har ett inkubator där. Världens bästa startup-inkubator som heter Y Combinator. Och så fick jag ett samtal från Kina, från ett kinesiskt mobilföretag som ville att jag skulle hjälpa dem att bli mer globala helt enkelt.
Så du åkte ut till Kina och började jobba på det här mobilbolaget, vad heter det?
Det heter Meizu.
Mm. Och då åkte du dit, vad hände då?
Jag var där i ett år och de skalade ner sina globala ambitioner för att de ville fokusera mer på Kina. Så jag gjorde ganska mycket kinesisk marknadsföring, jag har gjort... ett keynote-event. Alltså jag har arrangerat hela grejen och liksom bjudit in media och liksom vad man ska säga och PowerPoint. Men det kändes inte rätt för mig, för att det är lite slöseri med för dem också. För jag kan inte ens prata så bra kinesiska och inte skriva och inte läsa. Så att om de vill göra kinesisk marknadsföring så kan de hitta mycket bättre kandidater i Kina. Så då bestämde jag mig för att lämna. Och så sökte jag jobb på tre andra varumärken där jag trodde att jag kunde bidra med lite mer. Tredje företaget var Oppo, där jag träffade Pete som är vår andra grundare och vd. Och han lärde jag känna genom internet, liksom sociala medier. Det finns en sajt som heter Weibo i Kina, det är som Twitter i västvärlden liksom. Och han hade liksom ett verifierat konto, vice president Oppo. Då skrev jag bara ett meddelande. Ja, men jag kommer vara i Shenzhen om 2 veckor. Kan inte vi ses? Och så svarade han på 6 minuter. Så han bara, okej, vi ses. Så jag bara, wow. Han är VP på det här stora företaget och han svarar mig på sociala medier. Så det där var början av våran relation. Det var 2012. Så det är nästan 5 år sedan.
Vad skrev du då typ i meddelandet?
Jag skrev bara att jag kommer vara i Shenzhen om 2 veckor. Vill du ses? Och sen, men min profil hade ju liksom det jag hade gjort. Så jag postade ju liksom bilder från våra event. Och liksom, så han visste ju typ vem jag var också. Eller vad jag jobbade med i alla fall. Så det var så vi började jobba tillsammans.
Vad var det för bolag? Vad ni skulle göra för något?
Det var ett mobilföretag som heter Oppo. Mm. Idag är de störst i Kina, nummer 4 i världen. Så de är inte så kända utanför Kina, men det går jävligt bra för dem också.
Och det var det bolaget som du ville ta anställning på då?
Precis.
Och förändra och bygga vidare så?
Precis.
Och då började du också ta anställning på det?
Mm. Så när vi jobbade tillsammans så han anställde ju mig in till Oppo. Och då var det typ nummer 7 i Kina. Och det var 2012. Så på några år har de gått från 7 till 1. Så de har också gjort en riktigt, riktigt bra resa. Men när jag började på Oppo så fick jag rollen som typ ansvarig för all internationell marknadsföring på engelska. För de hade redan så här Vietnam och Thailand tror jag. Så att utöver det så var det mitt ansvar att marknadsföra företaget.
Du fick en tung roll alltså.
Ja.
Alltså på grund av att du är 22 bast. Inte för att åldern har så bestyrelses då. Men jobbat något år.
Ett år.
Och sen kommer in och rycker ändå en av de säkert tyngsta rollerna i hela Kina inom mobilindustrin. Och hur kom ni in då på OnePlus?
Alltså alla våra, vad heter det, founding members, våra grundare liksom. Vi satt tillsammans en dag 2013 i ett café och så hade vi alla mobilen på bordet. Och alla hade iPhones. Alla var Apple-fans liksom. Så började vi prata om det. Och det finns inget, det vi kom fram till var att det inte finns något företag som gör telefoner som lägger lika mycket tanke och möda bakom själva produkten som Apple gör. Det är många som skapar telefoner, men många gör det utav att de vill tjäna pengar eller alltså segmentera marknaden eller whatever liksom. Ingen annan förutom Apple som bara älskar produkten och vill göra den bästa produkten. Och där såg vi vår opportunity.
Möjlighet.
Där såg vi vår möjlighet.
Ja, men första året så sålde ni runt 1 miljon devices. Var det liksom det ni hade hoppats på eller var det mer eller mindre än förväntat? För det är extremt mycket. Omsätta runt 2 miljarder och 1 miljon devices.
Alltså vi hade aldrig tanken om att det skulle bli så snabbt och så fort liksom. Eller så stort så fort. Jag kommer ihåg att jag snackade med Pete liksom. Ja, men vad är målet i år i försäljning? Så sa jag, okej, om vi säljer 30 000 enheter, då har vi visat att marknaden tycker om oss. Och det är väl okej. Okay. Då är det här projektet igång liksom. Då fortsätter vi. Om vi säljer 50 000 då är det ganska bra. Och om vi säljer 100 000, alltså, men 100 000 kan vi ha som drömmål. Så det var målet.
Och det blev gånger 10 typ.
Typ gånger 10 av det mest aggressiva och onåbara målet.
Då måste ni vara ganska glada och high-fivat den där.
Vi var lite för glada tror jag. Vi började tro att vi var så smarta. Vi var så grymma på marknadsföring, PR. Vi var så grymma på produktutveckling. Vi var bäst i världen. Vi ska växa asfort och snart är alla andra liksom konkurrenter borta. Så det är bra och dåligt att det går för bra i början. Att det blir för enkelt i början är inte alltid bra.
Och det känner du nu i efterhand eller att ni inte är eller?
Andra året, då gick vi back. Vi blev lite för arroganta. Produkterna höll inte samma standard. Och marknadsföringen var asdålig.
Då lanserade ni en ny modell?
Ja, vi lanserade två modeller. Tvåan och X. OnePlus 2 och OnePlus X. Så det året, det var liksom en wake-up call. Men det året har vårt team också växt snabbast. Jag tror man växer mycket när man gör misstag.
Hur många är ni nu då?
Nu är vi över 700.
Mm.
Vilket kan låta mycket, men det är väldigt lite för att vara ett mobilföretag. Så jag tror att HTC har, jag vet inte hur mycket de har nu, men de hade typ 5000 mjukvaruutvecklare. Bara i liksom, mjukvara.
Och du har ju vunnit massa olika, och ditt bolag också har ju vunnit massa olika priser. Men du har bland annat också vunnit årets supertalang förra året. Hur kändes den grejen?
Jag kommer inte ihåg vart jag var någonstans. Jag tror att jag kanske var i New Orleans i USA på ett event när jag fick det mejlet. Det kändes bra att folk här hemma i Sverige vet vem jag är. Fast det kändes också lite random liksom. Jag har inte gjort något i Sverige. Och ingen har... Jag vet inte hur de fick mitt namn. Men det kändes väldigt bra på ett sätt. Och jag har haft kompisar som har sagt... Ah, men du kom med på det här och du är liksom fan nummer ett på den här listan. Men jag tror att det är fel sak att fokusera på. Det är lite som våran crunchies. Så who cares om du har vunnit det eller inte liksom. Du har inte... Du kan ju vinna crunchies sen skapa ett väldigt dåligt företag också. Så jag har inte brytt mig... Jag har försökt att inte bry mig så mycket, men jag vill ha diplomet. Jag har inte fått mitt diplom. Och om jag får diplomet ska jag ha den hemma hos mina föräldrar. För jag tror att de bryr sig mycket mer om det.
Har du några tvångstankar annars? Prestationsångest?
Nej, jag är ganska bra. Så jag tror att... För att jag var en slacker innan. Så jag är bra på att inte ta allting för allvarligt. Liksom, ja, men det är okej. Enda är att ja, men jag känner mig kanske äldre och äldre. Och att jag inte gjort så mycket. Så att jag försöker förbättra mig själv hela tiden. Så jag, det kanske är en tvångstanke. Men jag tror inte att det är ohälsosamt än.
Du känner inte att du har presterat tillräckligt mycket eller?
Det känns som att man kan prestera i fyra olika områden. Karriär, hälsa, relationer och spiritualitet. Jag tror att jag bara har presterat i en och är väldigt dålig på alla andra. Därför är snittet väldigt lågt på min prestation. Så det är ju lätt att bli bra på en sak. Säg att hälsa är viktigt för dig. Du kan ju bli bäst liksom. Mest vältränade personen i världen. Och sen liksom vara dålig på allt annat. Men så är det för mig just nu. Fast för karriär.
Jo, men det är inte så konstigt. Men mindfulnessmässigt känns ändå. Du går ju åt det här med att vara en minimalist, tänket och sådär. Håller du på med mindfulness någonting? Har du några övningar för att du själv ska må bra? Eller ladda batterierna och sådär?
Nej, men jag tror att det kanske kommer med åren. Så jag är inte så orolig för mindfulness. Jag är mest orolig för hälsa och... relationer. Men en sak som jag har börjat testa nu och som funkar bra för mig, kanske inte funkar för alla, det kan låta lite psykopatiskt, är att varje morgon när jag vaknar så läser jag upp mina mål högt 10 gånger. Det är tips från Jack Ma. Alltså han höll ett tal någon gång med hans tips. Så började jag testa i år och det funkar ganska bra, för att då kommer man ihåg det. Alltså det är alltid top of mind. Vad man än gör så sitter det här liksom typ i ryggmärgen att det här är mina mål. Så det funkar bra för mig.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Då kommer vi in på tre sista frågorna. Och ett tips för att lyckas med det man vill i livet.
Jag pratar från ett väldigt privilegierat perspektiv för de här anledningarna som vi pratade om. Och så tycker jag att mycket av det som hänt för mig har varit liksom rätt tid, rätt plats. Jag är ganska medelmåttig i skolan till exempel. Men jag tror att det här insikten som jag hade innan när jag var yngre, att det här med att Indien och Kina kommer att växa ganska fort. Och de har många unga talanger som kan jobba hårt. Det var en ganska bra insikt för mig. Det har gjort så att jag har... hamnat i rätt tid och rätt plats. Rätt plats och rätt tid. Så jag tror att tipset kanske är att våga tänka för dig själv hur världen kommer förändras. Lyssna inte på experter. Det var ingen som sa det liksom tydligt då. Våga lita på dig själv baserat på dina observationer rationellt. Vad som kommer hända i världen och hur du vill spela en roll i det.
Och tips för att vara en bra entreprenör?
Jag tycker att det vi har lärt oss om talang, det kan kanske gynna ganska många människor. För jag tror att så vi har ju träffat många unga människor och vi har anställt många unga människor från som så kallade startup-hubbar i världen. Och alla tänker ju på samma sätt. Liksom. Ja, men vi ska anställa dem, raisa mycket pengar, bränna mycket pengar, anställa de dyraste och smartaste. Jag tror att bygga ett team som man kan lita på och utveckla människor över en lång period, det kanske skulle vara ett tips.
Om du legat på din dödsbädd då, nu är den här lite speciell för att du kommer ju antagligen inte ligga på din dödsbädd på det sättet, men vi tar om 500 år om du väljer att dö. Du ligger på en dödsbädd och du har ett tomt papper framför dig. Ett vitt papper och en penna bredvid. Du får skriva på vad du vill på det här pappret. Och det kommuniceras sen ut till världen. Vad hade du velat skriva på det här pappret?
Teoretiskt så finns det inget evigt alls. Även om vi kan förlänga med väldigt mycket tid. Så att det kommer hända någon gång. Men på det här pappret så skulle jag nog bara skrivit ett skämt. Jag tycker inte man ska ta det så seriöst. Jag skulle ha skrivit, eller gjort någonting roligt för andra att skratta åt, tror jag.
Mm. Det var väldigt fint faktiskt. Om det är så att man skulle vilja följa dig i dina sociala kanaler eller komma i kontakt med dig, hur gör man då?
Mitt mail finns i varje låda av vår telefon, så du kan köpa OnePlus 3 eller OnePlus 3T så hittar du mitt mail i lådan. Annars är jag ganska aktiv på Twitter och mitt användarnamn är GetPaid. Och med pay så är det inte betal pay utan PEI som är mitt efternamn.
Get pay.
De, med det i slutet.
Get paid.
Ja.
Med i istället. Grymt. Och bara en snabb fråga där, för du har ändå ganska stor Twitter. Hur får man stor Twitter?
Ha en bra produkt. Ha en bra produkt som folk tycker om. Det finns ingen hack. Alltså även om det är en hack så kommer det bli en väldigt lågkvalitativ följarbas. Så att, alltså, det är samma sak med den här podden liksom. Varför lyssnar folk på den? Den är ganska stor. Det är för att de får något utav det liksom. Det är en bättre produkt. Så att den här logiken, jag sa det en gång innan att affärslogiken har aldrig förändrats. Bra produkt och bra kundrelation. Det är svaret till allt egentligen.
Men då får jag tacka dig så hemskt mycket, Carl Pei, för att du gästade Framgångspodden. Otroligt roligt av det här och superintressant resa. Det är många som har efterfrågat dig, så det är säkerligen många ut som tyckte att det var helt, helt fantastiskt.
Tack, det var riktigt kul att vara här också.
Kul, tack.
Framgångspodden with Alexander Perleros.